judisk bokföring. Att fortsättningen av den här skildringen tar vid året 1911, det vill säga 40 år efter församlingens grundande, har delvis med svensk folkbokföring att göra. Året 1911 var vidare ett år då församlingen på nytt valde föreståndare, och det var också en tid då en ny generation judar i MFM så smått började göra sin stämma hörd både i och utanför församlingen. Året 1911 blev de icke-territoriella församlingarna i Sverige av med sin tidigare lagstadgade uppgift att föra församlingsbok. Den uppgiften hade Malmöförsamlingen, utan ersättning för övrigt, skött sedan året 1879. Men enligt en lagändring skulle församlingen nu inte längre ha en direkt kontroll över vilka uppgifter som statskyrkan registrerade om judiska församlingens gamla och nya medlemmar. Det kändes inte bra. Som en anledning till lagändringen skrev ecklesiastikdepartementet i sitt betänkande. Det synes sålunda de kommenterade synnerligen anmärkningsvärt att inga ansvarsbestämmelser finns stadgade för de personer som förar de mosaiska församlingarnas kyrkoböcker. Vilka fel de än må begå vid kyrkobokföringen, så undgår de allt egentligt ansvar. Saken är så mycket betänkligare, som åtminstone på sina ställen de mosaiska församlingarnas kyrkoböcker torde föras av personer, som knappast kunna anses äga erforderlig kompetens för detta maktpåliggande arbete. Om den här kritiken stämmer in på Malmöförsamlingen är svårt att ha en samlad uppfattning om. De första församlingsböckerna innehåller en hel del korrigeringar, men med tiden så skrivs det mesta in med säker hand och utan några korrigeringar. Betänkandet fick församlingsföreståndaren Philip Sadig i Malmö att tillskriva sina kollegor i Göteborgsförsamlingen. Det är ju att anse som ett steg baklänge som en rättighet som vi länge haft nu skulle tas ifrån oss om våra församlingsmedlemmar skulle tvingas att hänvända sig till statskyrkans prästerskap för erhållande av intyg om födelse, hindersfrihet, frid etc. I det instämde brevledes mosaiska församlingen i Göteborg, men det gjorde ingen skillnad i sak. Hädanefter var man som jude tvungen att vända sig till Svenska kyrkan för ett flertal olika ärenden. Vågar man tolka den här förändringen som ytterligare ett steg från svensk sida i riktning mot judarnas assimilation och integration i det svenska samhället? En fortsatt försvenskning med andra ord. Historikern Enzo Traverså skriver apropå utvecklingen för judarna i Västeuropa under Adler-talet för judarna i Östeuropa skulle motsvarande upplysningstid, Haskala, dröja till efter året 1905. Med sin assimilering till nationella kulturer genomgick judiskheten en metamorfos till en slags moralisk underavdelning, en spirit. Anda. Som rabbiner, forskare och bemärkta personer firade som harmoniserande med de olika europeiska nationerna. För Sveriges del kan detta, som vi såg ovan, ha inletts redan med Kunglig Majestäts beslut året 1838 med dess krav på insyn i judarnas göranden och låtanden.